Hej och välkomna till Podcast Select, avsnitt 28. Idag har jag tänkt diskutera underbråd, död och massa tidsrymdsresor.
Vore inte fantastiskt om spel i Sverige var på svenska så här, som filmer ibland?
Du minns väl PlayStation 1-versionen av Diablo?
Vad hette det då?
Det var ju fullt voiced, både text och tal.
Och Resistance 2 till PS3. Jag hade också svenska skådespelare.
Va? Ja. Hade svenska skådespelare?
Ja, ja. Hemskt att lyssna på.
Ja, alltså Diablo var ju som man får mardrömmar fortfarande.
Det här var ju det roligaste jag kan komma på i modern tid. Det var om man kunde typ ta norska eller var det då danska på Motorstorm-spelet. Jag tror det var trailern eller så intro-grejen. Det var hilarious. Det kommer ihåg, det var det första jag upplevde med PlayStation 3 som polare.
Resistance 2, det var ju liksom att titta på en gammal barnserie liksom. Det var ju det är samma skådespelare liksom som pratar i spelet. Sjukt lyssna på.
Det är som i alla Disney-filmer, det är samma skådespelare som i alla röster alltid.
Mm. Det är om man bara inser nu när man blir äldre. Man bara, det är samma röster hela tiden fortfarande i alla reklamer och allt sånt.
Kan vi ju säga inte skylla spelindustrin, för det är bara Troy Baker och Nolan North, så att...
Det är sant.
Men skillnaden är att de kan göra olika röster, så det inte låter samma alltid. Men om vi ska börja diskutera lite här. Dark Souls 3 släpps nästa vecka, från att vi släpper den här podcasten.
Vilket avsnitt är releasen i Sverige?
12, va?
12 är det, ja. Det stämmer.
Men man har redan kunnat få tag på det med en liten sån här sneak around grej typ.
Det är släppt i Japan sen innan.
Det är släppt i Japan, så det är ingen sneak around, det är bara importera och se glad ut.
Ja, eller att man typ på Xboxen hörde att man kunde så här byta region och lite grejer och
man kunde få det på engelska genom att hacka den japanska versionen till så där, eller den engelska versionen är redan klar. Så att köper du det på japanska och sen ändrar du region och du gör någonting däremellan, så får du det engelska.
Men det enda som de sa typ var väl att det var en viss västerländsk patch som de inte hade släppt, men det var väl bara ett sätt för att typ göra damage control, gissar jag på.
Ja, det är day one patchen och online möjligheterna som borta fram till dess. Innan det släpps här i
online, vad brukar det vara i Dark Souls spel?
Co-op.
Va? Kan man spela hela spelet co-op?
Ja,
om man vill. Fem.
Har man alltid kunnat
fem
göra det?
Pass i samma team.
Nej,
inte i alla spel. Innan har man kunnat inkalla dem ju. Man kan ju liksom, det gäller ju att lägga ner sådana signs, så kan man få folk att joina en. Typ.
Så det är likadant, du kan köpa, har du ett japanskt konto på PS4 så är det bara in i stan och köpa det. För spelet är ju lokaliserat. Både text och cutscenes och allting, så att det är det folk gör när vi har olika datum. Nu är det inte det jättevanligt idag heller att vi får så stor skillnad mellan Japan-releaserna och västvärlden.
Det känns som att det bara minska och minska faktiskt, det, vilket är jäkligt skönt. Men jag tänker Persona 5 är väl också ett sånt spel där det inte kommer vara worldwide. De har väl sagt att Japan får det i sommar. Sen vet de inte mer i resten av världen, va?
Jag tror inte jag har sett någon. 2016 är det enda jag har sett.
Ja, det kommer säkert USA först då. Det brukar inte vara så. Jag spelar så jävla få JRPGs, men det är väl först North America och sen Europe i sista fall, eller?
Ja, det brukar bara vara... Alltså, vi snackar dagar emellan, oftast.
Ah, okay.
Mellan Europa och USA. Det är likadant Ratchet & Clank. Nu kommer ju den... Vad blir det? Det är det 12 också i USA och sen 20 i...
Ja, 20 i Sverige, ja.
I Sverige. Och där ser jag verkligen inte varför man... Varför det skulle vara en vecka däremellan.
Jag tänkte ju först typ att det kanske har något med biosaken. Men det är fortfarande inte logiskt. För bio, här i Sverige så är det den 29 april. Eller jag vet inte om det var UK men, eller worldwide. Men 29 april är bion i alla fall. Biofilmen, ja, då.
Men då har det ju fått, och spel släpps i spelet fortfarande före bion, oavsett hur du vänder och vrider på det.
Ja, så jag tyckte det var konstigt att då borde de ha släppt båda samtidigt. För att jag försöker tänka, liksom, fanns det logik i det, men det gör det ju inte. Så att...
Nej. Men åter till de här mörka själarna i Dark Souls. Roger, du som är en stor fanatiker av From Softwares spel.
Mm.
Är det stor skillnad mot Bloodborne och tvåan? Och som ser nu lag?
Nej, alltså det är väl ingen superstor skillnad. Men har man spelat något av dem så känner man ju igen sig. Det är ju inte lika snabbt som Bloodborne så sett. Det är inte, man har inget långdistans på samma sätt som man har i Bloodborne. Utan här har man ju sköld. Ja, man kan köra dual wield om man vill. Alltså, så. Men det blir fortfarande lite långsammare. Men ändå lite snabbare än vad jag just tvåan är, tycker jag. Rörelser och sånt är lite... Ja, det känns lite snabbare.
Men att det är snabbare betyder det också att det är lite mer förlåtande. Att om man börjar inse att man gör typ ett misstag, kan man typ rulla undan då? Eller löser situationen lite enklare än tidigare spel? Eller är det fortfarande typ så att gör du en misskalkulering, då är du alltid körd varje gång?
Nej, alltså jag tror det är svårt, som man är så inspelad, så det är så svårt att tänka från ett nybörjarperspektiv på sånt sätt. Det sitter liksom i blodet, att gör man ett fel så trycker man direkt på den knappen liksom för att akta sig. Och det är oftast så att det sen beror det på, jag tycker fienderna har blivit lite de är mer varierande här i sättet de anfaller. Det går liksom inte att beräkna dem på samma sätt som man gjort i de andra spelen.
Är det bredare liksom animationsregister och sånt,
ja,
där då, eller?
Ja, det är det, precis. Så de känns, vissa känns väldigt mycket svårare än andra, vilket jag gillar liksom, för att man vet aldrig vad man så här, de har samma sorts, alltså man kan möta samma gubbe, men det är inte så att de gör exakt samma sak hela tiden, utan...
Hur står sig spelet om man jämför med typ Bloodborne eller Dark Souls 1 och 2 i svårighetsgrad och typ allmänt typ nybörjarvänligt? Skulle du säga att det här är det lättaste att komma in i, eller vad ligger det på skalan? För att jag känner att någon gång vill jag ge de här spelen en chans. Och kan jag göra det på PC så uppskattar du extra mycket, just med tanke på frameraten. Men vad skulle du placera det här spelet på en sån lista?
Ja, svårighetsgrad, så tycker jag det är inte det lättaste spelserien, kan jag inte säga. Utan jag tycker de har gjort det svårare på ett bättre sätt. Alltså det är inte så att gubbarna tål mer och så, men man måste vara lite mer beräknande. Just,
och vilket är det enklaste, skulle du säga? Att komma in i som ny, som newbie?
Som newbie?
Bloodborne.
Ja, kanske. Det är som sagt, det är lite mer förlåtande.
Och så jävligt läckert också.
Ja, jag tycker fortfarande Bloodborne är det snyggaste. Just i setting och sådär, tycker jag.
För jag tycker Dark Souls 3 ser väldigt mycket ut som... Det ser ut som någon liksom play it safe. Det påminner väldigt mycket om ettan. Jag vet inte om det är positivt eller negativt. Många fans tycker säkert det är skittrevligt, men det är väl den uppfattningen jag har fått från att kolla på screenshots.
Det påminner ganska mycket om ettan, ja, i setting och sådär. Men fienderna påminner om Bloodborne. De är mer utflippade.
Okej, de har liksom gått lite mer bananas på designen helt enkelt.
Det gillar jag. Vissa gubbar känns direkt som att den här gubben skulle kunna lätt vara i Bloodborne.
Det är ju trevligt, för jag tyckte alltid designen i Dark Souls 1 var lite plain Jane ibland.
Ja, det var skelett och det var så här. Nu är det liksom mer, lite mer utflippat som sagt. Det jag gillar. Det är lite mer så här monster show eller så här, inte monster show, men det är så här lite mer.
Det blir lite gorefest när man slaktar dem, och det känns bara lite mer lite coolare att se på dem.
Det gillar jag som fan. Och det är inte så att det här med svårighetsgraden, men det första du gör här, det är ju liksom att du spöar 6 stycken vanliga fiender, så kommer du till en boss liksom. Och den måste du klara. I de andra spelen har det typ varit så här: ja, du möter en stor boss, du dör för att du ska dö, för att de ska visa hur kraftiga bossarna är. Men här möter du en full-fledged boss redan efter 6 fiender liksom, som du måste spöa. Så att det går all out direkt liksom på svårighetsgrad.
De är medvetna, de flesta som redan spelar när serien är fans av serien också kanske.
Ja, jag dog ju ganska många gånger på det, men det är för att jag har inte spelat på ett tag och det tar en stund att komma in i det sådär. Men jag tror de som inte har spelat innan får nog en ganska tuff utmaning där. Man måste klara för att ta sig vidare, så att det är bara att liksom köra stenhårt. Men sen är det liksom, det är enklare på ett visst sätt kan jag tycka från ettan. Det här är lite mer linjärt. Det finns inte jättemånga ställen att sväva ut på lika mycket som det finns i de andra. Utan du har ju en hub som du kommer till när, efter du har klarat den första bossen. En Firelink Shrine som det heter. Och därifrån kan du sen då teleportera dig till de andra ställena. Så precis som i tvåan. I ettan så var det mer sömlöst att du sprang från ett ställe till ett annat.
Okej. Okay. Sjöland, har du spelat några Dark Souls eller Bloodborne-spel?
Dark Souls 2 var väl bara i... Det är ett konstigt eko här. Vad kan det vara? 2 timmar eller något. Bloodborne har jag försökt på mig 3-4 gånger, men jag har stora problem med all det här kajtandet. Det är inte min tekopp.
Nej, det finns ju fortfarande kvar. Det är inget man kommer undan i de här spelen direkt. Utan är man inte fan av det så är det svårt att ta till sig spelen, tror jag. Jag är ju mer liksom, det här är ett sånt, Bloodborne är, alltså både Dark Souls och Bloodborne är ett ångestspel för mig. Alltså jag mår ju bara dåligt när jag startar dem. Alltså dåligt på ett bra sätt. Alltså man vet aldrig vad som väntar nästa hörn, och en vanlig fiende kan ju döda en hur lätt som helst egentligen.
Dark Souls, när du behöver lite ångest.
Ja, nej men alltså jag mår verkligen jättedåligt när jag går runt där vid och går jättesakta in i ett rum och så här tittar mig runt försiktigt. Är det något här som kan typ döda mig? Alltså ja, det är ju skitjobbigt är det. Men sen,
alltså jag kan tänka mig att det spelet är ett helvete och du spelar typ börjar lite för sent på kvällen innan man ska gå och lägga sig, bara, men jag spelar bara en timme Dark Souls, och så kommer man i en situation bara, jag måste klara bossen. Och ja. Så sitter man där typ 2 på morgonen och bara, helvete, jag kommer att sova 4 timmar natt, vad gör jag med mitt liv?
Ja, men det är så värt det, för det är så belönande. Jag menar, har man slitit och kanske mött en boss 30 gånger och på den 31:a gången så faller den. Det är en sån boss som man, den första gången man möter den så tänker man, den här bossen kommer jag aldrig spöa. Han dödar mig på 2 slag liksom, jag har ingen chans. Men, det går. Bossarna är ju de jag har mött än så länge. De visar svagheter ganska rejält, så man har ganska bra koll på vad man ska göra på dem. De är jävligt
coola. Så det är inte så att man behöver kolla upp guider så jätteofta och sånt där, eller?
Nej, det är det inte, utan det är vissa har då en viss svaghet som man ska nöta på.
Så det är tydligare än i de tidigare Dark Souls-spelen,
skulle vissa säga. Bossar är det, jag skulle vilja säga. Men det är inte så att de är lättare för det, utan det de visar, då blir det svårare att just träffa den punkten och sådär.
Okay.
Men jag tycker bossarna visar hög kvalitet än så länge, de jag har mött. Jag gillar dem. Det är inte bara så stora som möjligt, utan de är lite mer varierande i vad man måste göra på dem. Det är inte bara att gå in och hacka och gå bak igen, utan man måste kanske, ja, nu kommer den här attacken, jag aktar mig och sen så går jag in och sen måste jag röra mig runt honom för att slå på den punkten, och sen så gör han så här och då måste jag göra, alltså ja, man får vara mer beräknande på vad man ska göra, läsa av bossen på ett annat sätt.
Men om du skulle dö, vad är det du tappar då på din gubbe så att säga? Tappar du level eller du tappar förmålen då på dig och sånt?
Ja, det man använder för att levela upp och handla med och sånt, det är själar, och själarna får man genom att slå, alltså dräpa fiender och bossa.
Snälla våga säga souls.
Ja, men själar heter det. Det är själar.
Vi skulle ju återgå till det här och översätta allting till svenska.
Skulle vi det? Okej.
Den sista av oss.
Jag kommer säga själar. Skitsamma. Det är det du använder. Det är det du använder till att handla med och levela upp med.
Och alltså du levelar upp och handlar med samma förmål?
Ja. Okay. Det gör man.
Hur är merchantsen i spelet? Är de roliga och karaktäristiska?
De är roliga.
Vi snackar dock. Men jag
tänker typ så här,
det är ingen sån här quickie mark du kommer till, antar jag.
Jag tänker, du vet, som i Resident Evil 4, så bara, what are you boy?
Nej, jag skulle säga att de är underbar. Skumma och kryptiska. Du har en som du handlar av i princip.
Är det samma person
i Firelink Shrine då, där du hubben, där har du en tant som sitter och säljer varor, plus att du har smeden då, som känns igen från de förra andra spelen, han är med fortfarande.
Och det är han som reparerar dina vapen och sånt där?
Ja,
och
precis, så du kan förstärka dina vapen och sådär. Vad var frågan nu igen, sa vi?
Ja, det fanns några roliga
individer. Men det var någon fråga, Marcus hade någonting.
Nej, det var mer alltså vad du tappar när du
dör, just det. Det är ju själarna, soulsen, som du tappar. Och de ligger ju kvar för att hämtas upp. Men det är ju så, dör du igen innan du har plockat upp dem, så är de borta för evigt.
Det är precis som i Bloodborne då.
Ja, det är som i alla Dark Souls-spel och i Bloodborne då.
God help us all.
Så det är ju när man börjar komma upp i level och man går där med sådär, man, det finns ju inget sätt att stasha dem utan man har dem alltid på sig. Nu är jag sådär, jag behöver kanske 7000 för att levela upp. Så går man där runt med 4-5000 på sig och då är man lite nervig för att man vill inte tappa dem själv. Det blir mer och mer angstigt ju mer du behöver för att levela upp. Och du har ju dina, alltså så, jag kör ju Knight. Och jag fokuserar då på stamina, uthållighet då, för att, så jag kan röra mig snabbare och styrka och liv då. Och ja, dexterity, så att jag kan bära tunga vapen.
Det lät som det hela paketet.
Nej, det är, sen så finns det ju magiker och då fokuserar du mer på fate och magigrejerna. För det som är detta spelet, man har det finns en separat magimätare som det inte har funnits innan. Vilket gör att det är ingen sån som fylls på när du har använt den, alltså, som stamina gör, utan här behöver du flaskor för att fylla på den. Precis som du behöver med livet. Estus flasks heter det. Så nu har du två par olika. Du har en Estus flask för liv och en Estus flask för magi. Det du kan göra, det är att hos smeden så kan du välja att kör du inte magi överhuvudtaget, så kan du välja att göra om dina magiflaskor till livflaskor. Och tvärtom då. Kör du bara magi och liksom fokuserar på att inte bli träffad, så kan du göra alla dina livflaskor till magiflaskor. Och det kan du göra när du vill. Så det är ingenting som är bestående, utan du kan ändra som du vill.
Och det är ju skönt.
Ja, men det är en rätt cool grej. Jag hade två stycken livflaskor och två magi. Jag använde inte magi, så jag fick 4 livflaskor istället. Och livflaskor är ganska viktigt i detta spel.
Men hur funkar det innan man hade den här magimätaren? För de har väl haft magi klasser i de tidigare spelen också?
Ja, det har de. Nu står det lite still hur fan det var man...
Gick de purely efter stammen också då, eller? Precis som vanliga
attacker? Alltså, jag har aldrig kört den klassen, så jag har inte riktigt koll på. Jag gillar inte magiklasser i sådana här spel, utan jag går in på stora vapen. Så jag har ingen riktigt koll precis där, hur det ligger till. Faktiskt, om jag ska vara ärlig.
Okej.
Jag är lite dålig på det. Sorry.
Men nu är det i alla fall uppdelat.
Ja, och just det här nu att man fått lite nya... Alla vapen har en speciell skill, vilket man inte har haft innan. Så att om du har ett svärd till exempel, så kan du välja att tvåhandsfatta det. Och sen då har du en skill. Istället för när du trycker på L2 innan, så hade du att du skyddade med L2. Nu har du att du gör en specialattack där. Och det är olika beroende på vilket vapen du har och använder. Vilket gör att fightingen blir lite mer... Den tar lite mer tid att ladda upp den attacken. Men fightingen blir lite mer varierande. På ett sätt som är...
Kombomätare, alltså... Kanske fel ord, men om du står vad jag menar. Eller så du ser när den är uppladdad.
Nej, det är mer att... Alltså det är inte bara en attack. Den jag har nu är att han laddar upp bakåt. Och gör en sån thrust framåt. Typ skär uppåt.
Okay.
Och den tar i för sig av magimätaren också. Gör den. Men så länge man inte har slut på magin, för den fylls ju ändå på som livet när man kommer till en eldplats. Sen testade jag med andra, då hade jag en dagger, en liten kniv, och det var att man kunde liksom hoppa bakåt snabbare eller så. Man kunde göra en rullning för att komma undan lite snabbare. Så att man får testa sig fram vilket vapen som... Så vad det finns för attacker och sådär. Och extra bonussaker som kommer med vapnen. Vilket också är nytt, och det tycker jag också ger en liten... Ja, man vill testa vapen på ett annat sätt.
Alltså, om du väljer din klass här nu, som du sa, Knight. Är du låst till en viss typ av vapen? Eller du kan blanda och ge under din resas gång? Så att du börjar och springer med ett stort fett tvåhandsvärde, eller... Kanske kan gå över till ett snyggare enhandsvärde och en sköld senare, eller du är låst till...
Nej, alltså när det kommer till sånt, så är det ju, det handlar ju om vad man har för siffror på sin gubbe. Vill du ha en stor stav till exempel, men då har du, får du öka på din...
Det är mer din startstat som du väljer då, när du väljer klass så att säga, inom parentes.
Ja, precis.
Så det är inga rena, alltså det är inga klasser i sig, utan det är bara ett namn för att lätt ska identifiera vilket.
Alltså man börjar ju med helt olika vapen och helt olika, man ser annorlunda ut och sådär. Om man får annorlunda kläder på sig, och jag har Knight, jag börjar med stor fet rustning. Men jag har ju fått en garb liksom för magiker. Men jag tror att man måste ha andra stats då för att kunna ha det på sig och sådär.
Mm. Nej, tror men då är du inte inlåst, utan då blir det mer som att det blir ett namn för att identifiera. Väljer du knight så är det ju den här grejen du bör fokusera på istället, så att säga.
Ja, det är de som är högst. Liksom. Så nu, jag kan säga helt fel nu kanske. Jag har aldrig liksom försökt byta klass. Jag har bara sett att när man hittar en magikerdress till exempel, så står det att man behöver så här mycket av just den punkten av siffror för att kunna använda den. Så vet jag inte om det är någonting annat som påverkar där. För att kör jag med en klass. Så jag har liksom inte försökt, för det behövs så mycket annat liksom, för att man är så rädd om sina level up poäng. Så att ska man ta och levela upp till någonting annat, så får man ju grinda som in i helvete. Och det känns lite onödigt, och väljer man en klass tycker borde man nog köra med den just för statsens skull, för de poängen är så betydande de man får med den klassen man väljer. Så att i så fall så är det nog bättre att börja på ny gubbe i så fall, skulle jag ju tippat på faktiskt.
Det var mer alltså just om du, när man väljer en klass, att man är låst vid en vapentyp sånt, utan, men då är det inte det, utan du kan byta till annat om du skulle hitta något som passar dig bättre och ändå behålla alltså den arketyp-typen, så att säga.
Ja, så länge man har siffrorna så tror jag inte det är något problem där, utan hittar jag ett sånt skitstort svärd så behöver jag ju en viss antal dexterity-poäng för att kunna svinga det. Och då just stamina för att kunna använda det.
Mm.
Och ja, då får man ju lägga poäng där på helt enkelt. Och poängen börjar liksom, redan nu har det börjat bli så här att ja, nu gäller det verkligen att välja rätt siffror. För att jag väljer, när jag kör knight så väljer jag alltid typ endurance först. Så att mätaren inte, gör man en roll så dras inte lika mycket av mätaren längre. Utan så här, för då kan jag slå några gånger, dodga, slå några gånger och sen backa ut istället för att gå in och slå ett slag och sen backa ut. Så det är väldigt, man har ju sina taktiker när man har spelat också så ett tag, att ja, det här ska jag uppgradera först. När det är liksom den gubben man kör. Och jag har sagt, jag har aldrig kört magikerklassen här, så att jag vet inte alls vad man ska.
Nej.
Så jag har inget riktigt taktik på dem, utan jag köper dem med stora vapen. Så ja, det känns,
the bigger the better.
Ja, jag tycker det. Sen just det, när man börjar komma upp med stämmen då, så att då blir man ju lättare, och ju mer saker man kan bära desto lättare rör man sig i världen och så.
Hur påverkar det alltså det du har ditt inventory? Påverkar det din hur mycket stämmen du har med när du attackerar och rollar och...
Ja, det gör det. Det jag har på mig. Jag kan ju ha mycket i min inventory, men det jag har på mig, det är det som påverkar ju. Så har jag väldigt tunga grejer på mig och ju mer fullt jag har, desto tyngre rör han sig. Men nu kastar han sig min gubbe liksom så och rullar. Byter jag rustning till en lite enklare så kan han liksom flyga åt sidan. Så det är en jättestor skillnad. Vilket också, alltså vissa tycker om att köra med en lite enklare rustning bara för att man ska kunna röra sig mer. Men då tål man ju mindre slag. Så att det finns ju en väldigt, väldigt variation i hur man vill spela.
En balansgång.
Ja, det är hur man vill spela. Liksom. Vissa gånger kanske en snabb boss kanske kräver att man tar på sig en lättare rustning just så att man ska kunna komma undan.
Mm.
Så det får man ju typ, man får testa lite olika. Och liksom så här. Man lär sig ganska snabbt sen att ja, kanske skulle, eller kanske, ja, jag tar på mig en garb som tål jättemycket poison, men den är typ jättevärdelös annars. Just för att det är poisonet som gör att ja, man dör. Så att, ja. Det är väldigt kryptiskt spel, som det, alltså, jag fattar inte hälften av grejerna än så länge, och jag har spelat de flesta spelen, men det är så mycket saker som jag inte förstår. Det är många siffror som jag fortfarande inte vet vad de gör överhuvudtaget, utan jag kör på det jag vet och sen så liksom fokuserar jag på det, och det har gått bra än så länge. Och sen så är det alltid kul när man får reda på lite nya hemligheter, som att ja, det finns en nyckel där som du kan hämta som leder till en ingång där som gör att du kan få den här grejen. Eller ja, det finns, alltså det är så mycket mystik i de här spelen, vilket jag älskar. Det är liksom, ja, det finns alltid någonting, och det finns ju alla, så det finns så mycket saker som hade varit buggar eller så i andra spel. Det är inte buggar här, utan det är mer saker som man kan utnyttja. Ja, ett exempel på det, eller det är inte en bugg detta, men det är en sån här en grej man kan göra. Jag, rätt tidigt i spel så mötte jag en riddare som var skitjobbig. Jag var inte upplevlad, och han var skitsnabb. Vilket gjorde att ja, jag hade jättesvåra problem att nita honom. Då kom jag på så här att ja, om jag fightas med honom nära kanten och sen kickar jag honom och hugger med svärdet så vi ramlar ut samtidigt från kanten. Då dog han, då var han död sen nästa gång. Då låg hans loot där, på hans plats där han skulle vara egentligen. Och det är sådana här grejer som är rätt roliga. Alltså så. Han är en sån som man bara behövde döda en gång. Och den taktiken funkade liksom. Det var en sån taktik jag kom på då.
Mm.
Så att man får liksom försöka breaka spelet ibland. Utnyttja de svagheterna. Så gott
apropå breaka så har vi ju ett annat spel som ni har spelat. Quantum Break.
Ja, jag hade faktiskt en fråga till, men det fick vi tydligen inte ställa.
Ja, jag tyckte den övergången var så jävla bra. Så att...
du hade tänkt hela veckan på den övergången.
Men du kan ju försöka bucketbox-tiden och
hinna. Ställ din fråga.
Get rikt.
Oj. Nu blev det mycket meta här. Hur är stämningen överlag i spelet om jag jämför med tidigare spel versus och Bloodborne? Alltså miljöer, bakgrundsljud och så vidare.
Ja, jag tycker det är skitvackert. Ja, jag älskar miljöerna. Inte lika mycket som Bloodborne dock, men det är ju mer för estetiken. Men jag tycker det, här är det ju riddarborgar och sånt för det mesta. Men just liksom hur atmosfären är, den är ju, ja, att jag älskar den. Jag tycker den är kanon. Det är precis som det ska vara i ett Dark Souls-spel. Vissa säger att den återanvänds en del från förra spelet. Ja, visst, ja, det gör den kanske. Men det ser ju väldigt mycket snyggare ut nu. Och det gör ganska mycket åt stämningen.
Soundtracket då? Alltså för det är väl... Det måste ju vara ändå rätt stor del i, alltså ha
ja,
ett välkomnat soundtrack i bakgrunden när man
spelar. Det är ju väldigt, väldigt melankoliskt, stråkar, väldigt deprimerande. Och sen är det ju så jättepampigt när man möter bossarna. Du, körer som sjunger och du vet så här. Och när bossen faller så kommer den sån här liksom, ja, fanfar, att man, nu är det klart liksom. Så att ljudet har ju alltid varit bra, musiken har alltid varit liksom, den passar skitbra in i själva spelet. Tycker jag. Ja. Det är väldigt det är något väldigt tragiskt över de här spelarna, så det är ett tragikspel nästan. Över att tänka komma till sån här värld liksom, man, det är bara ångest. Det är bara ångest liksom.
Ångest och simulator.
Ja, jag kollade på Facebook häromdagen, eller om det var Instagram, så är det så här, ja, den sista världen du var i, det är din värld, hemvärld nu. Då var det Dark Souls då. Fan vad jag blev så deprimerad. Jag tänkte ja, det hade ju aldrig funkat. För den är så hemsk liksom. Men för om jag ska avsluta så tycker jag, alltså jag tycker det är ett riktigt bra Dark Souls-spel än så länge. Jag gillar att det är lite mer linjärt, att det inte finns, man kan inte sväva ut allt för mycket just nu i alla fall, utan det, ja, det känns som att man följer någon form av path nästan, fast ja, jag gillar det.
Att ja, men det låter perfekt, Roger. Ja. Och recensionen är på väg, så ni kan se fram emot den senare på sidan när Roger har tagit sig ifrån och tänkt på massa gulliga katter och sånt, så att den inte blir alldeles för deprimerad här.
Gå till mitt happy place.
Ditt happy place.
Nu kan du inte säga sin segway nu då?
Men ni förstörde ju allting. Ja. Men han drog tillbaka tiden så att det är lugnt.
Okay. Men man kan ju också hoppa fram i tiden, vi gör det nu.
Okej, jag hoppar fram tiden till Miss Hugg. Nu kan ni tänka att jag sa den där grymma segwayen. Och så nu kan ni bara prata.
Åh, oh, snygg segway.
Tacka.
Nu har du fått funktion denna podcasten också, Blumsan.
Yes! Jag har ju faktiskt inte spelat Quantum Break här, så jag får ju vara åskådare. Eller ålyssnare, eller vad man kallar det.
Åhörare.
Jag snosade till i stolen när ni snackade om Dark Souls. Det var så mysigt att lyssna på er, så att jag är lite så här halvt borta. Men ja.
Men du känner ju till spelet, så att du vet ju vad det är.
Ja, precis. Men ni har båda spelat Quantum Break flera gånger om.
Jag är inte klar med tredje omgången när jag precis börjat.
Jag är också. Men frågan var tredje också.
Ni har spelat tre omgångar. Vad är det som driver er till att spela tre omgångar?
Främst var det brist på annat att spela, höll jag på sig. Men nej, men alltså spelet har ju så pass många, inte jättemånga val Men du kommer till vissa punkter i spelet och du får ett val. Det är alltså antingen 1 eller 0. Hur du ska hantera det. Och nu ska vi inte spoila för mycket, utan vi tar, kan diskutera storymässigt i alla fall fram till första valet. Så första valet du får göra det är antingen hur du vill hantera situationen då, som den här bad guyen då i spelet som spelas av Littlefinger då från nu står det helt stilla här, Game of Thrones, Aiden Gillen. Och då får du valet att antingen så går du via en PR-kampanj, att du launchar en all-out PR-kampanj för att fixa till då efter det här experimentet som har gått åt helvete och utnyttjar media för att få invånarna på din sida. Eller så går du den här bad guy-routen och fängslar alla opposition, alltså alla som inte gillar, heter det?
Sådana som protesterar. Alla som snackar skit om dig.
Ja, lite så. Alltså alla oliktänkare. Alltså de som inte gillar dig så att säga. Du fängslar dem, för bort dem, ibland dödar dem. Alltså du kör lite mer evil route. Och när du väl har gjort det här valet då, så märker man då på världen att vissa NPC:er kommer snacka lite olika mot dig. Vissa personer kommer du inte ens möta. Just då på grund av det valet du gjorde. För de kanske är fängslade. Och andra kanske då är ser världen på lite annorlunda sätt. Om det är en jättestor PR-kampanj då. Då har de blivit smickrade av PR-bullshiten istället. Och, så det är inte bara små skillnader, utan det är även vilka karaktärer du möter, hur de möts på. Och jag vet inte, Roger, om du märkte någon jättestor skillnad längre fram i spelet också på de valen du gjorde tidigt.
Alltså, jag försökte göra tvärtom den andra gången.
Vad körde du första gången, om vi säger så?
Där körde jag då den hårda vägen, om man säger så.
Du körde diktatorvägen?
Hårda bild i Mellerud.
Avrättning, liksom.
Du körde inte PR då, med andra ord?
Nej, precis.
Märkte du någon stor skillnad när du gick över till PR istället och andra gången?
Alltså, det var ju en annan gubbe man fick ta kontakt med. Det var en annan liksom. Det var ju ungefär samma scener, men gubben var utbytt mot en annan. Så att det var inte jättestort så sätt att...
Snackar vi scenerna som är tv-serien eller snackar vi de mellanskansna i spelet?
Nej, alltså vi snackar alltså det som sker i spelet också. För tv-serien är ju det här spelet som är spelets cutscenes. Där får vi se från synen då, från den onda sidan, om man ska säga. Det är, du ser inte din, som ett normalt spel, cutscenes från ditt eget perspektiv, utan det är från den onda sidan. Så att de trycker in lite då vad som sker bakom kulisserna, samtidigt som du gör det du gör, så att säga.
Så man kan spela spelet utan att kolla på mellansekvenserna? Eller alltså, real-time, tv-serien.
Ja, du kan ju, men det känns ju helt meningslöst.
Ja, det är halva spelet som går bort där nästan.
Ja, du tappar så mycket av spelet handling. För att mycket av det som du ser i tv-serien, de har gjort varje avsnitt, säger jag. Varje cutscene då har de gjort i olika inspelningar beroende på de valen du har gjort. Så att där finns olika varianter av dem. Så bara för att du väljer val A i början, så får du inte val A's cutscene hela vägen. Utan då blir det val A's cutscene. Väljer du val B, så blir det val B's cutscene. Och sen blandas det där mellan. Så det är inte samma cutscene alltid, utan den är helt beroende på vilka val du har gjort.
Ja, men det låter ju ändå som att det är hyfsat engagerade liksom, med just att det är ändå motiverar en att gå tillbaka och känna att men undrar vad som händer och gör så här och så här. Jag tror att första gången jag spelar kommer jag typ bara go with the feels och försöka leva mig in i varje karaktär och göra de besluten som känns logiska, och sen att man typ vänder upp och ner på allting kanske, eller go all the way med något liksom. Men hur är gameplay, tycker ni? För att jag uppfattar lite som att typ the movement, alltså hur karaktären springer runt sånt, är lite halvt sloppigt typ ibland, och att gunplay kanske inte är, det är krafterna som gör gunplay eller gör liksom actionbitarna. Stämmer det? Skulle ni hålla med om det eller?
Ja, jag skulle nog det. Jag tycker kontrollen är lite sloppig. Alltså jag gillar inte det att han går ner i i skydd självmant, utan jag hade velat ha en coverknapp i så fall, för att det blir så wonky när man ställer sig vid en pelare eller någonting och han inte skyddar sig, utan han bara står liksom så konstigt.
Hur är det i Max Payne 3? För att jag använder Max Payne 3 typ som en the pinnacle of gunplay. Jag vet inte om han, är det en knapp för att sugas fast vid ett skydd eller inte?
Jag minns aldrig talat inte.
Jag tror det är det, fast jag är inte säker. Men det är i alla fall, när det kommer till rent gunplay i third person shooter, då tycker jag verkligen Max Payne 3 var, det är liksom, damn.
Jag håller med Roger där, för att i vissa stunder så då suger sig fast till covern. Jag har inga problem med att man inte behöver en knapp för att gå ner i covern. Men när man ibland helt sonika skiter fullständigt går i cover, då saknar man knappen. Då hade det bättre haft i så fall en knapp så att man använder den alltid, för då vet vad man ska göra. För det är många situationer när man står bakom en stor vägg och så går inte i cover. Och jag ser inte anledningen varför man inte skulle gå i cover. För det finns utrymme till det.
Ja, men det är som att vissa saker ska inte kunna gå i cover. Liksom. Det, jag vet inte hur de har tänkt. Liksom. Det känns som att nej, där får du inte vara i cover. Gå bort därifrån. Och, ja. Det känns lite så här.
Lite tråkigt, men det, alltså, ska man ta själva stridsmekaniken, så det är väldigt mycket Max Payne-influencer. Det kommer vi inte ifrån. Alltså det Quantum Break är...
Det är coolt, eller?
Ja, det är coolt. Alltså den har den här tidsmekaniken som vi kan gå in på här, men det är som Max Paynes bullet time fast för 2000-talet.
För jag såg typ på att när man dödar i det sista personen, så blir det också att den sakta ner tiden och de visar personen falla. Stämmer det? För jag såg det i ett gameplay.
Ja.
Ja, men det är... Ja, de har mig halvt hooked där, för jag älskar det. Då kommer det ju kännas som ett love letter till Max Payne.
Det jag saknar är att jag vill kunna kasta mig i slow motion och skjuta. Det som man kan i Max Payne, men det kan man ju inte här. Du vet när man kastar sig sedan.
Ja, bullet time, men det är Max Payne.
Ja, precis. Det här hade ju make it sense mer, kan jag tycka.
Jag håller med.
Men annars är det är bara en glädje att använda alla special eller sådana. Vad heter det?
Så det är liksom krafterna och de specialgrejerna som gör gameplayet, inte att det känns snortajt liksom i själva rörelserna och allting. Utan
jag tycker inte det känns snortajt i rörelserna. Jag vet inte om det är animationen på modellen som jag har som har problem ibland, eller hur han rör sig, men hade hon tagit bort alla de här krafter man har och bara haft skjuta med pistol eller med den vapen och då kanske ha den här dodge-mekaniken från Max Payne, så hade ju spelet fallerat fruktansvärt i striderna.
Ja.
Då hade det känts typ en Max Payne 3-klon typ som är...
Fast sämre. Alltså, det är just när du inför, när du börjar experimentera med alla de här krafterna och sen experimentera att du chainar dem med olika, först en kraft och sen en kraft därefter, så du kan få sådana sjuka kombinationer. Man känner sig så riktigt, riktigt badass i striderna. Man får ju nästan alla krafterna väldigt, väldigt tidigt i spelet. Och de kommer väldigt snabbt efter varandra. Och jag vet inte, Roger, om du har någon favoritkombination av attacker. Eller du kör de separata.
Alltså jag gillar ju den liksom att springa runt bakom dem. Men alltså springa snabbt, du vet, så tillstanna.
Chargen, ja.
Ja. Och sen bara gå bakom dem, antingen typ chargea en time attack, en sån grym time attack, eller då skjuta ut de här tidsbubblorna som man fångar dem i, där tiden typ står stilla, och sen peppar dem fulla med kulor tills den exploderar och kulorna far vidare genom gubbarna. Alltså så det går att göra såna, det ser så jävla coolt ut. Det ser ascoolt ut när man gör det liksom.
Alltså får man in en sån riktig schysst kombo med en eller två attacker efter varandra. Och man ser det som händer på skärmen. Då bara sitter man och gapar. Mm. För det är riktigt porr. När man väl får det tjejnat rätt. Jag märkte att jag använde vissa krafter mer än andra. Just den du nämner då, Roger, den här chargen. Alltså man speedar upp sin hastighet. Så du får en liten boost där. Och... kommer du, connectar du då med en fiende under den här boosten, så knockar jag in tillbaka fienden. Men det jag gjorde var att jag chargeade fram och sen la jag en bubbla på dem. Tömde hela magasinet i den bubblan och sen dodgeade undan och sen släppte bubblan. Och då får de hela magasinet på samma gång rätt i ansiktet. Och man bara ser dem explodera iväg.
Ja, det ser jävligt coolt ut. Det är bildspråket gör jättemycket för att ha spelet. Alltså, ja. Det är, som sagt, utan de här effekterna och krafterna så hade det varit ett mediokert tredjepersons action, kan jag tycka. Men det är verkligen krafterna som gör det. Och ju bättre man blir på att använda dem, för i början, det tar en stund att komma in i var, för det, alla knappar används i princip. Så att det tar en jävla stund att lära sig. Så andra genomspelningen gick ju betydligt mycket, såg ju väldigt mycket coolare ut än min första genomspelning.
Är det risk för att man dör många gånger, eller hur är det liksom? Är det high risk spel, eller är det liksom, är det alltid typ get out of jail card om man använder en kraft bara typ? Kan man springa iväg och bara, oh, it's no problem?
Alltså skillnaden är att du, de fienderna du möter i början, det är ju helt vanliga, alltså helt vanliga människor. De har inte tillgång till de här krafterna du har. Men sen kommer det in soldater då från den undre sidan, som de kan också manipulera tiden. Och då blir det något helt annat. Då vänder du spelet, striderna upp och ner. När de kan börja leka, för de ignorerar alla dina tidskrafter. Och då blir det svårare. Men
skulle ni säga att det blir roligare gameplay, eller blir det bara mer utmanande?
Ja, det blir mer att tänka. Alltså man måste verkligen tänka efter vad man gör. Möter du helt vanliga grunt som inte har tillgång till de här grejerna, då är det ren lekskola. Då bara leker man med dem, känns det som. Det är som en katt springer runt och leker med en råtta.
Så hade inte de här soldaterna kommit in i bilden, så hade det varit bra mycket tråkigare helt enkelt.
Ja, det hade varit. Alltså det har varit roligt och känt sig overpowered lite då och då, men det hade blivit alldeles för enkelt. Det har inte varit samma grej. Även om du ska känna dig badass som den här superhjälten som du är, så vill man ändå ha motstånd.
Och det tycker för jag, spelet är väl typ 7 timmar långt. Hur lång tid dröjer det innan de här introduceras?
Ja, jag skulle säga det kommer redan i
kapitel
2. Ja. Där någonstans. Mm.
Får de 2 timmar in.
Ja. Ja, kapitel 2. Kapitel 1 är ju i princip prologen, alltså uppsättning. Så att, ja, 2 timmar skulle man kunna säga. Där omkring, max. Beroende på hur mycket du springer runt och samlar collectibles och sånt.
Är det mycket sånt collectibles samlande i spelet, eller?
Där är collectible maraton, ja.
Jag tyckte inte det var så jättemycket. Jag hittade nästan allt på första genomspelningen.
Alltså de är inte väl dåliga, för att du har ju den här Assassin's Creed Eagle Vision-grejen som markar då allting, både fiender och allt du kan plocka upp och interagera med på kartan, så du kan plocka upp det. Och du behöver plocka upp en del av dem för att få skill points, så att du kan boosta dina krafter. Du får inte skill points för att du går upp i level, utan det blir ett sort av valuta som du måste springa runt och leta reda på.
Precis. Ja, men det funkar ju bra, tycker jag. Alltså det blir väldigt mycket tryckande på den knappen dock.
Ja, men det är vad man var nu i det Assassin's också, att det var väldigt mycket tryckande, för att man vill ändå planera lite i förväg. För man ser ju ändå konturerna av fiender, så man associerar ju direkt vad det är för typ av fiender, för att de här som kan manipulera tiden själv, det är ju, de har ju stora tankar och liknande grejer på ryggen. Det är alltså stora grabbar. Det är inte såna, ser inte ut som vanliga människor, utan de har ju rustning och armor i hela balletten. Så att man ser man dem i siluetten, så vet man vad det är man har möta sig framöver.
Mm. Jo, det tyckte jag var bra. Jag menar det här att jag sprang alltid och tryckte på den för att jag ville hitta collectibles och sånt. Och det springer man ju trycka hela tiden. Så man tappar tempo lite där.
Ja, men det tillför en hel del meta-backstory också. Det är inte så här att man springer ut och samlar ölflaskor eller annat. Alltså, de har ju ett syfte.
Som i Assassin's Creed.
Inte som Assassin's Creed idag.
Men var det inte det syndikat att de hade typ ölflaskor?
Jo, de hade, men där fanns ju faktiskt en mening att samla. Det var inte som flaggorna i ettan, precis.
Nej.
Men här är det liknande, precis som då i Division. Att collectors de tillför den här metastorien. Och mycket av det du hittar när du springer runt, nu är inte detta collectibles, men du kan se sådana här wanted posters, tidningsurklipp och sånt. De är helt olika beroende på vilka val du har gjort i spelet. Det är också en rätt cool grej. Lägger något graffitimål och annat. Så alla val du gör påverkar miljön och karaktärer du hittar. Så jag tycker de har lyckats mycket mer än vad Telltale gör. Att känna att dina val är viktiga, så att säga, eller att de valen du gör Det syns. Du får en, det är det som man vill, som man gör att man vill gå tillbaka till spelet senare och spela det igen och testa de andra vägarna och se hur det skiljer.
Mm, jag håller inte riktigt med om att det ger mer påverkan än Telltale-spel, inte för mig i alla fall, men valen gör ju i alla fall, alltså man ser lite tydligare här vad valen gör än just det här. Men jag känner inte riktigt det här. Det är vissa personer i tv-serien som jag känner att så här, att som man fick lite, det är där man lär känna skurkarna ju och sådär, då fick man lite medkänsla för vissa av dem och sådär. Men det var inte samma känslomässiga connection som jag har haft i många av Telltale-spelen.
Nej, alltså det var inte det. Alltså, jag menar med att valen, alltså man ser det du har valt. Och sen ser du konsekvenserna av det valet du gör.
Ja, det är lite tydligare. Eller ganska mycket tydligare. Ganska snabbt, alltså så. Det här är ju mer en
gratification för valet.
Ja.
Men de valen, alltså redan sånt du gör tidigt spelet, kommer det synas senare eller är det mest liksom?
Det syns hela i spelet igenom. Det är inget okay, som är bara där i början. Du ser ju instant, så ser du ser väldigt snabbt valt vad du har påverkat, men det följer efter hela spelet igenom också.
Okej, ja men då det är ju positivt. Jag tänkte mest att de la in det för typ att det skulle vara lite, jag vet inte, känns lite påklistrat. Men nej, det är ju trevligt att veta att, att det påverkar liksom långt in i spelet också.
De stora valen man gör efter varje akt, de är ju väldigt betydande för resten av spelet. Så är det ju. Det är därför det är så intressant att spela igenom en andra gång och välja liksom så här. Man ska nog inte spela igenom det för många gånger, för då ser man sprickorna. Det finns ju bara så många möjligheter till att göra det. Men och spelar man...
Du menar att det blir sämre för varje gång du spelar?
Ja, första och andra gången är helt okej. Tredje är inte lika. Alltså, nu spelar jag mest bara för att jag tycker det är roligt och med gameplayet och använda kraften.
Men nu på tredje omgången så är det mindre val att göra för att... man har redan gjort de flesta valen.
Mm. Och nu vet man vad allting finns också, så man behöver inte gå och trycka på den jävla knappen hela tiden. Vilket gör att tempot blir väldigt, väldigt mycket bättre. Tycker jag.
Ja, alltså det blir mer en sån här genomspelning för precis som jag gjort med Uncharted några gånger när man spelade Last of Us för 5:e, 6:e gånger. Att man spelade för att njuta av spelet.
Ja,
alltså
precis.
Spelmekaniken och allting. Mm. Det är ju ingen story som spoilar.
Det är så snyggt, alltså ljuseffekterna och sånt när man är inne i ett mörkt rum och lamporna från soldaterna går. Alltså det ser så jävla snyggt ut. Och man börjar skjuta och flaskor och datorer och sånt exploderar. Alltså så när man... Alltså bildspråket, jag tycker det är jättesnyggt. Verkligen.
Döda de datorer?
Mm.
Vilka hemska jävlar.
Alltså bildspråket må vara bra, men någonting de verkligen har misslyckats med, som jag vet att Max Payne hade faktiskt rätt bra ljudbild. Men vapenljuden i Quantum Break är, det är som man har springat med leksakspistoler. Det är väldigt dova, täppta ljud. Man får inte den här, nu vet jag att vapnen inte, alltså konventionella vapen som gevär och sånt, det är inte det primära fokuset i stridsmekanik, men jag tycker de kunde gjort de ljuden lite bättre.
Jag tycker från vad jag lyssnade på några klipp så var det även, det kanske är det ena och det andra, men att de saknar liksom midsen, alltså det är liksom, och även highsen på ljudet, och att det antingen är det väldigt smattrigt eller så är det väldigt doft. Men jag kan tänka mig att mycket av de här ljuden skuggas av liksom de häftiga effekterna som du använder i striderna. Stämmer det eller? Att det liksom lite liksom suddar ut det negativa med det eller?
Ja, alltså det blir inte mycket någonting man tänker på alltså mitt under en stor hetsig strid. Men står du och skjuter lite här och där, alltså när du inte utnyttjar alla dina krafter och tar det lite lugnt, så då märker man det. Men det är nog lite som du säger att mitt uppe i en jättestrid så är det är inte det första du springer ut och tänker på. Utan du vill kunna kontrollera dina krafter, veta vilka krafter du ska sätta här och där. Och det var någonting jag hade problem med väldigt tidigt i spelet, där man får alla krafterna kastade på dig direkt. Att det var för kort tid från att man hade fått en kraft och bara experimentera med den tills man fick en ny. Och så helt plötsligt satt man där med skulle använda alla knappar samtidigt och det blev lite gånger man dog och failade för att man tryckte på fel knapp och det blev inte som man ville, men när man väl kommit in i det så sitter striderna och kiningar och olika krafter bättre.
Mm. Ja, det är,
okej, så lite hög inlärningskurva då, eller brant inlärningskurva.
Det blev så ibland att man ville göra någonting coolt, men det slutade med att man sprang runt och inte kunde göra någonting för att alla krafter var slut och man visste inte vilka knappar man skulle trycka på, och så blev man bara skjuten till döds istället. Alltså så det ser lite wonky ut, men det är för att man inte hade lärt sig.
Ja, men alltså man måste lära sig också att hålla tillbaka vissa krafter, för du har ju en coolan på dem. Så att du kan inte gå in i en strid och bara spamma alla knappar och sen gå därifrån. Sen när du kommer in i nästa strid, så det enda du kan göra, det är typ kasta sten och på motståndarna.
Angående ljudbilden annars tycker jag det är skitcoolt. Det här när tiden stannar och man hör liksom ljuden dröjer sig kvar. Skriken från människorna. Ju närmare man kommer en människa som har stannat, så hör man skriket i ett eko. Som liksom, det liksom smälter in i musiken på ett speciellt sätt. Så att jag tycker de har gjort det jävligt coolt. Det är liksom som att det hörs inte som ett skrik riktigt, men det hörs ändå. Ja, det är svårt att beskriva det ljudet, men det är som att skriket har stannat i tiden.
Mm.
Och det är så jävla coolt.
Ja, jag håller med dig. Det är svårt att beskriva, att man måste uppleva det, för att man verkligen får den här känslan tiden stannar inte helt, utan den är så slö, så att säga. Och det märks i ljudbilden. Och någonting som verkligen bara spelat, och detta är ju Remedy känner för, så är det soundtracket.
Mm.
Som jag faktiskt riktigt riktigt gillar. Det är inte uppe i Alan Wakes klass, men det här är faktiskt riktigt bra soundtrack.
Det är det. Det passar bra in i det här tidstemat som de har. Det är lite Matrix och lite Matrix tidshoppande coola ljud, och så blandat med god musik.
Ja, och utan att trycka in en massa sån här disco-pop och uns, utan ja. Det är faktiskt stämningsfullt. Och det är någon som sitter här och tycker att vi ska börja runda av här innan han håller på att haverera. Men som sagt, Roger, din recension av Quantum Break finns uppe på sidan för de som vill läsa den.
Mm.
Och jag skulle säga att gillar man Alan Wake och främst Max Payne, så ska man kolla in Quantum Break.
Ja, jag tycker det är det mest underhållande spel jag har spelat i år. Inte det bästa, men det mest underhållande än så länge, rent gameplaymässigt.
Vilket är det bästa då?
Jag är svag för Unravel, alltså just med känslomässiga bitarna.
Du och jag är
egentligen inte. Ja, alltså Unravel är helt underbart. Har du spelat i Sjöland eller?
Jag har kört två banor Unravel.
Varför inte fler?
Sen kom andra spel, och sen har jag inte fått tid att gå tillbaka till det. Och nu har jag har väl 10 dagar nu innan Uncharted kommer sen, och när man kan gotta ner sig i det. Ta igen lite spel. För när Uncharted kommer så släpper jag allting, då är det
10, det är väl nästan en månad.
Nej, men från ena projektet till det andra.
Ja, det är sant.
Så att, vad är det? 5 veckor kvar till Uncharted, va?
Ja, det är ungefär så. 4,5.
Ja, det är too damn long, ska jag säga. Jag är riktigt pepp på det. Nathan Drakes sista resa.
Ja, det ska bli emotionellt. Alltså, de skrev ju en nyhet om det. Druckmann, de hade pratat om det, att när de playtestade spelet så var det många som diskuterade rätt intensivt om just slutet spelet. Och just med tanke på att det är Druckmann och hans kollega som gjorde Last of Us som tagit över, så börjar man undra om det är någon som slaktas eller vad som händer.
Alltså jag är av den här inställningen att Nate kommer inte dö, Sally kommer inte dö. Jag tror inte på det, och jag tror inte...
Jag tror hans bror dör, det är min teori. För jag tror inte de... Med tanke på att de har lurat oss flera gånger om att Sully skulle dö, och han är, alltså Sully är fan mysfarbror, de kan inte döda honom.
Jag tror inte Elaine, alltså det skulle vara Elaine.
Men det vore så jävla hemskt, stackars jävel, typ såhär, nu har du börjat.
Ja, men är det inte hemskt, alltså det är oavsett vem som dör.
Jo, men det känns ju mer typ som att, med tanke på att Nathan liksom skaffade Villa Volvo liksom, och helt plötsligt sticker han iväg igen, och så ska hon dö, det vore ju liksom...
Så det känns lite billigt också rent berättarmässigt att ta det på henne.
Ja, jag tror det är hans brorsa. Jag tror det.
You wanna bet?
Vi får se, men jag tror något kontroversiellt händer i alla fall. Annars hade de inte gått och sagt sådär. Vilket jag tycker är... Jag ser gärna att det är något kontroversiellt.
Ja, det hoppas jag också.
Jag tror att Sally dör. Det har jag sagt hela tiden.
Jag är rädd för det, men åh. El goddamn Dorado.
Om det nu de hittar och det inte Kamprads strumpa. jag vet inte var jag fick det ifrån, men... Nej, alltså det...
Det blir lite sent. det är fler än jag som vill sova.
Nej, vi ska in och mata Division nu faktiskt. Inför
det, har de lagt in raids nu eller?
Där kommer inga raids på väldigt länge. Kan folk sluta kalla incursions för raids så är jag blivit jätteglad.
Okej.
Stora content
jag kan inget av spelet, förlåt.
Stora content updaten kommer nästa tisdag samtidigt som Destiny släpper sin content update. Vilket är oh my god. Lite tråkigt timing för båda två spelens uppdateringar samma dag. Som tur är så skiljer det skiljer 7 timmar mellan uppdateringarna.
Är det många som bollar båda två spelen, tror du? Fortfarande, eller?
Det tror jag. Jag vet att i vår klan så är det väl 70% som kör Division nu mot Destiny. Sen får vi se, jag är fortfarande väldigt skeptisk till Destinys content update. Den må vara gratis, men det känns som det är bara för att klänga fast spelare för tillfället. Jag får se när jag utvärderat innehållet i den, men det känns inte jättemycket. Division har mer att erbjuda i sin content att det känns det som. Men jag ska testa båda hålltester om nästa vecka, så kan vi ta upp det i nästa podcast. Battle of the Big Games eller något.
Det låter bra.
Så jag tycker, jag vet inte, det är väl inte mer spel. Ja, det är väl nästa avsnitt och inte ens in i maj heller, så att...
Ratchet & Clank vill jag prata om.
Ja.
Oh, det kommer du att snacka om.
Släpps den 20:e, ja.
Och jag kommer kanske snacka om det här coola motocross-spelet som jag ska recensera.
Ja, men perfekt, Roger. Ratchet & Clank släpps den 20:e podcasten. Ja, du får några timmar på dig och spela det innan... Innan vi spelar in podcasten. Mm.
Eller så kan han fjäska lite för Suominen och kanske få recensionssexet i tid.
Som är digitalt. Men Suominens recension kommer upp nästa vecka också.
Den kommer upp i tid. Det ser jag till.
Det ser du till. Det är framme piskan, ja. Där, ja.
Ja, annars blir det fan rakt in i bastun och piska som hans folk gjorde.
Jo, men då, alltså, nej. Jag börjar inte gå in på den där stereotypen.
Jarmo!
Nej, men vad har vi mer i spelsläpps på väg? Vi har Battleborn, men det är mig det också.
Alienation är jag jättetaggad på. Det här som släpps
nu
digitalt.
Nu glömmer jag deras namn hela tiden.
Ja, de som har gjort Dead Nation och...
Och Resogun.
Ja, jo, men vad namn? Housemark.
Housemark, ja. Det ser jag fram emot att spela. Det är också den 24 eller något sånt.
Det är speciellt det man har fått se av det. Så känns det lite som Helldivers fast Apeshit Bananas större. Mycket mer coola, snygga explosioner som man fick från i Resogun och tight gameplay. Så det ska bli intressant faktiskt.
Mm. Vad tror ni om Ratchet & Clank förresten? Tror ni att det kommer leverera?
Jag säger Ratchet & Clank. Jag tror inte de kommer gå för mycket experimenterade, utan de behåller till det vanliga fungerande koncept, och sen trycker de in lite nya coola vapen som vi har sett.
Det är svårt att misslyckas med det spelet, tycker jag, är bra från början, så att gör de bara.
Har de någonsin misslyckats här?
Ja, det har varit några Ratchet & Clank som inte har varit lika top-notch som de andra. Jag kommer inte ihåg vilken det var, tror du, PS2.
Jag recenserade det här Nexus som släpptes i PS3. Det tyckte jag var jävligt bra.
Ja, jag gillar Nexus.
Det har inte jag spelat. Mm. Ja, går du att spela det på någon sån här streaming-grej eller på något sätt? Eller är det bakåtkompatibelt? Nej,
du får springa ner till din lokala elektronikaffär och köpa en PS3. Jag är också lite förvånad att de inte har portat upp det faktiskt.
Exakt, alltså de skulle ju gjort det i vinter här nu, januari, februari innan den här releasen. Det hade varit perfekt.
För Into Nexus, det var faktiskt riktigt bra. Men jag kommer inte ihåg vilken det var som var lite sämre, de PS2 eller PS3. Men överlag så har den haft en väldigt hög nivå.
Crack in Time, eller var det Crank eller Crack in Time? Crack in Time var det, va?
Crack in Time tror jag det var.
Ja, det var jävligt bra. Och så Tools of Destruction var jävligt bra. Men sen fanns det ju något spel däremellan som var lite sämre, tyckte jag. Men ja. Nej, jag tycker generellt sett så vet man exakt hur man får. Och den håller en bra nivå.
Ja, alltså det är färgglatt plattformsskjutare med over the top vapen och humor. Det är what can go wrong, typ.
Det är lite Sony Super Mario typ. Det känns som det att du får den lite så här platform Nintendo-ish game med lite mer humor och sånt där. Och det känns som att de vill spela vidare på det liksom, så de känner att vi har vår plattformsikon. För han är ju faktiskt den enda som överlevde av alla de här liksom Jack and Dexter och alla de här legenderna. Så att
nej, jag hoppas ju bara att Bungie och Jack kommer tillbaka.
Goho?
Nu kommer ju Bungie tillbaka inom parentes via den här Kickstarter.
Yooka-Laylee?
Ja, alltså det är inte Bungie av rättighetsskäl, men det är ändå Bungie.
Det är alltså typ när de visade...
Bungie med en ny modell.
Ja, när min polare länkade den videon utan någon kontext så tänkte jag bara, oh my god. För musiken var liksom, det är ju från samma snubba som gjort musiken till originalet. Så jag trodde ju först att det var Bungie, att han surprisade mig. Men alltså det är close enough, så att det ska bli skoj. Ja, får se om vi får det i oktober. De har sagt det hela tiden, men jag räknar med att det blir försenat. Så blir man inte ledsen.
Det känns som en bra idé. Vad har vi mer för spel på väg? Ja, det är Mirror's Edge. Det är väl också i maj, va? Eller i slutet på april?
Det är 26 maj i Europa och 24 i USA.
Det är så pass långt ner in i maj också.
Så det är efterlöning.
Men, nej, men om vi ska ta och wrap it up här. Innan Blomstrand åker på tidsresa fram och tillbaka och lägger in mer topics. Så får vi nu trollar jag bort mig själv. Men
säg hej då.
Jag ska försöka.
Det är lugnt, vi kan gå bak i tiden och fixa det.
Alltså, ja, herregud. Ja, men du får inte, jag kan inte göra för stora förändringar, för då kan du fucka upp timelinen och helt plötsligt
det blir
inte bra.
Nu vill Roger gå och lägga sig.
Nej, men vi hörs i nästa avsnitt. Jag vet inte exakt vad vi kommer att diskutera nästa avsnitt, det får vi se då.
Ratchet sa vi.
Ja, om vi får in det. Men förhoppningsvis så kan vi trycka in Ratchet, och annars blir det säkert något annat trevligt att diskutera. Så fram till dess så får ni ha det så bra. Hej.
Ha det bra.
Ha det bra.